بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا زدنا علما اللهم وفق لنا لما تحب وترضى. Vi fortsätter sidan 8. Och vi talade i förra lektionen om ödet, al-qadr. Och vi sa att ödet är Allahs sirr, Allahs hemlighet. Och ska inte ifrågasättas. Man ser inte varför. Utan man underkastar sig. Ett tasdiq, man tror på det. Och så säger författaren sedan: samt att bekräfta de hadither som har förekommit bekräftande ödet och att tro på dem. Det ska varken sägas varför eller hur beträffande dessa, utan det ska bekräftas och tros på. Och vad gäller den som inte förstår en hadith eller inte känner till dess förklaring, så ska han inte belastas med detta, utan det som är ålagt honom är att tro på den och underkasta sig den, som till exempel hadithen om al-sadiq al-mastuq och liknande hadither som handlar om ödet. Och som samtliga hadither om ru'ya, om att få se Allah, oavsett hur obehagliga de kan vara för att höra för vissa, så är det obligatoriskt för var och en att tro på dem i sin helhet och att inte avfärda en endaste bokstav. Och detsamma gäller samtliga autentiska hadither. Ja. Här så nämner författaren det som gäller ödet. Och han nämner sedan en annan princip vad gäller alla hadither och alla bestämmelser i islam. Och det är att vissa hadither kanske man inte förstår sig på. Vissa hadither eller korantexter kanske man inte förstår sig på. Eller hur? Vi är inte ulema. Vi är inte specialister på arabiska språket. Utan det kan finnas saker som man inte förstår sig på. Ibland finns det bestämmelser där man inte förstår sig på visheten bakom varför Allah har gjort denna sak haram eller halal, obligatoriskt eller ogillat och så vidare. Men en muslim underkastar sig. Att Allah subhanahu wa ta'ala endast lagstiftar det som är bäst för människan. Tillåter det som är bra och förbjuder det som är dåligt eller övervägande skadligt för människan är förbjudet. Så en muslim accepterar och underkastar sig och ifrågasätter inte. Och hur ska man då bete sig om man står inför en hadith som man inte förstår sig på? Det kan vara en hadith i ahkam, bestämmelser. Och det kan också vara en hadith i aqida. Vad gäller tawhid, vad gäller Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs egenskaper, Allahs attribut. De lärda säger att man ska tro på allt som har berättats från Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet sallallahu alaihi wasallam. Den andra punkten är att man ska försöka att förstå sig på texterna. Och hur gör man det? Genom att söka kunskap, eller hur? Med kunskap uppnår man förståelse. Eller fiqh fi din. Och det här är väldigt viktigt. Att man inte bara läser hadith och koranverser och säger jag fattar ingenting och fortsätter att läsa. Utan att förstå någonting. Utan man försöker förstå det man läser. Och det här är liksom ett av syftet med att studera. Att förstå vad man studerar. För att sen kunna implementera det. Och sen kunna sprida det till andra människor. Att bara läsa utan att förstå. Allah alam. Det finns inte så mycket nytta med det, eller hur? Utan nyttan är att förstå vad man läser. Och förstår man inte en text, vad gör man då? Jo, man försöker, som vi sa, hitta svaret. Eller fråga ulema. Som Allah ta'ala har sagt i Koranen. Fas'alu ahli dhikr in kuntum la ta'alamun. Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Så, om du inte vet någonting, så vänd dig till de lärda. Och försök förstå den texten du har framför dig. Med Koranen och Sunna och Salafs förståelse. Ja. En annan viktig punkt är att om du står inför en text, du möter en text som du inte kan förstå dig på, då ska du inte liksom komma fram med någon egen tolkning och gå och sprida den. Förstår du? Din egen aql, ditt eget förstånd, utan du går tillbaka till vad de lärda har sagt. Och man talar inte om kunskap utan förståelse. Alltså det är förbjudet i islam att börja förklara texter utan något som helst bevis eller någon. Det här går inte. Att tala om Allah utan kunskap är en av de största synderna i islam. Att tala om Allah utan kunskap är en av de värsta synderna i islam. Och Allah Ta'ala har sagt, eller har nämnt det tillsammans med shirk. Allah Ta'ala nämner vissa synder. Och att tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Att ni sätter någonting vid Allahs sida som ni inte har ett bevis på. Och att uttala sig om Allah utan kunskap. Så det är en stor synd i islam. Att börja uttala sig om religionen utan kunskap. Ja. Och vad gäller texter, och det här kommer vi inshallah att fördjupa oss på senare i boken. Texter som handlar om Allahs namn och egenskaper, aqida, det fördolda. Så är det extra känsligt. Där ska man absolut inte börja tala och filosofera utan kunskap. Okej? Okay? Utan vi tror på texterna som de har nämnts. Som Selef sa. Att acceptera texterna som de har kommit. Taib. Acceptera texterna som de har kommit. Och det finns en athar, en berättelse från Imam Malik rahimahullah, som tydliggör den här punkten. Och det är att en man kom in i moskén i Medina och frågade Imam Malik en fråga. Han sa: Ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa. Kaif stawa? Han sa till Imam Malik: Allah säger i Koranen att Ar-Rahman, den nådrike, har rest sig över tronen. Hur har Allah rest sig över tronen? Ja. Här ställde han den förbjudna frågan. Hur har Allah rest sig över tronen? Imam Malik, rahimahullah, blev arg. Röd i ansiktet av ilska. Och började svettas. Och han sa: Al-istiwa ma'lum. Ordet att Allah reste sig över tronen. Al-istiwa. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Al-istiwa ma'lum. Det här ordet istiwa är ma'lum. Vad det betyder på arabiska. Att resa sig över någonting. Al-istiwa ma'lum. Wal-kayf majhul. Men hur vet vi inte. Wal-imanu bihi wajib. Men att tro på att Allah reser över tronen är wajib. Wal-su'alu anhu bid'a. Och att fråga hur är en bid'a. Och jag ser det endast att vara en mubtadi'. Och han sa: släng ut den här mannen från moskén. Förstår ni? Och samma sak gäller alla Allahs egenskaper och attribut. Allah Ta'ala i Koranen informerar om att han har två händer. Eller hur? Han säger till Iblis: varför gör du inte sujud till den jag skapade med mina händer? Två händer. Vi får inte fråga hur är Allahs händer. Men vi vet ordet hand betyder på arabiska. Nej, Allah har två händer. Hur? Den frågan finns inte. Förstår ni? För att vi kan inte förstå oss på Allahs storhet. Allah Ta'ala säger: Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Det finns ingenting som kan liknas vid Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Ingenting liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Förstår ni? Så man ställer inte frågan hur. Utan vi bekräftar de texterna som finns och tror på dem. Utan att förvränga dem. Okej? Okay? Och det är det som Ahlul Bidda gjorde. Ahlul Bidda började förvränga texterna. Och säger ni Allahs hand betyder Allahs makt. Det här är fel. Allah Ta'ala har inte sagt att min hand betyder min makt. Eller hur? Och det finns många, många bevis på att Allah Ta'ala har två händer. Hur? De liknar inte människornas händer. De är större, vackrare än allt man kan föreställa sig. Förstår ni? Det går inte. Du sitter och tänker från den dagen du föds till den dagen du dör. Du kommer aldrig att komma ens i närheten av Allah Ta'alas storhet. För våra sinnen är begränsade. Okej? Okay? Ja. En annan viktig princip är att om du läser en text som du inte förstår dig på, okej? Okay, då ska du absolut inte neka den. Du ska inte förneka den. Och det är det som vissa av Ahlul Bidda har gjort. De läser en text, de säger det här är ologiskt, och så förnekar de den. För att deras sinnen är begränsade och förstår sig inte på den. Då förnekar de den eller förvränger den. Utan vi accepterar den. Och försöker att förstå oss på den. Genom att fråga dem lärda. Kolla vad Salaf har sagt. Vad Ulema har sagt om den här frågan. Okej? Okay? Och sen så nämnde han då ett exempel. På till exempel hadithen Sadiq al-Mastuq. Hadith Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. som finns i Sahih Muslim och som Imam Nawawi nämner i Arba'in al-Nawawi, till den fjärde hadithen, som handlar om hur fostret utvecklas i magen. De här stadierna, 40 dagar nutfa, 40 dagar alaqa, 40 dagar mudra, som är köttklump. Och sen efter 120 dagar skickar Allah en ängel eller två änglar som blåser in liv i fostret och skriver ner dess öde. Om han är lycklig, lycklig eller olycklig, det vill säga kafir eller muslim, vad han ska tjäna, man eller kvinna och så vidare. Det här kanske någon inte förstår sig på, att öde skrivs ner i magen på bebisen. Men vi accepterar hadithen. Och det var bara ett exempel. Och sen sa han också till exempel hadithen om att se Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Man accepterar dem. Och han säger att det är en plikt att tro på dem i sin helhet. Och att inte avfärda en enda bokstav av dessa hadither. Och samma sak gäller samtliga autentiska hadither. En sann muslim, en riktig sunni, salafi, accepterar alla autentiska hadither. Vi tror inte på en del och förnekar en del. Som judarna, eller hur? Yu'minuna bi ba'd al-kitab wa yakfuruna bi ba'd. De tror på en del av boken och förnekar en annan del av boken. Eller hur? Vi finner många kristna idag och säger, men det här, det är gammalt. Den här delen av Bibeln behöver inte praktisera. Eller hur? Eller? En muslim tror på hela Koranen. Hela profeten Muhammed sunna, sallallahu alaihi wasallam. Som Allah ta'ala nämner i surat al-Baqara. Ya ayyuhal ladhina amanu, udkhulu fi silmi kafa. Ni som tror, gå in i islam helt och hållet. Men ni tar hela islam. Vi tar inte halva islam. Utan vi tar hela islam. Försöker att praktisera religionen i sin helhet. Sen självklart vi har brister, men vi förnekar ingenting av islam. Och han sa här väldigt viktigt, inte en enda bokstav. Och det är det här som Ahlul Bidah föll in i. De börjar förneka hadithen. Och det är därför han nämner de här sakerna. Vissa Ahlul Bidah förnekar, som vi sa, ödet. Vissa Ahlul Bidah förnekar att man kommer se Allah i nästa liv. Vissa Ahlul Bidah förnekar att gärningarna kommer vägas på domedagen. Att paradiset och helvetet är skapade. Och så vidare. Och det är därför författaren skrev de här böckerna. Eller Salaf skrev dessa böcker och liknande böcker. I försvaret av sunna. Ja. Och sen. Så nämner författaren på nästa sida. Sidan 11. وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. Och att inte ägna sig åt disputer och debatter. Och inte heller lära sig filosofisk argumenterande. För säkerligen så är det förhatligt att argumentera om ödet och skådandet av Allah på domedagen, Koranen och liknande frågor. Och det är strängt förbjudet. Och den som ägnar sig åt sådant kan aldrig vara från Ahlus Sunna, även om hans argument skulle råka stämma överens med Sunna, tills det att han överger argumenterande och underkastar sig och tror på texterna. Här nämner författaren en punkt som vi kanske talade lite om förra veckan, eller hur? Att inte tjafsa med folket av bidda, argumentera och debattera. Det här varnade Salaf för. De varnade för att argumentera med Ahlul Bidda. Och de lärda, ibland är det tillåtet att argumentera med Ahlul Bidda. Till exempel en person har någonting han har förstått fel och kommer till det och vill ha sanningen. Och du har kunskap och du kan förklara för honom. Och han kanske måste ställa lite frågor, argumentera. En sån här person som söker sanningen får man argumentera med. Men de säger, de som är högmodiga, tjafsar, de vill bara knäcka, de vill bara visa upp sig. De söker inte sanningen. De börjar skrika när de tjafsar. Förbanna och säga fula ord. Och kalla dig för öknamn och sånt. De här människorna skulle absolut aldrig debattera och tjafsa med. Aldrig. Förstår ni? Och Allah Ta'ala har sagt i Koranen, وَلَا تُجَادِلُوا أَحْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيهِ أَحْسَنَ. Att argumentera endast med Ahlul Kitab på bästa sätt. Så man får argumentera med dem på bästa sätt. Baserat på kunskap, någon som söker sanningen, ja visst. Men om ni har debatterat med kristna, missionärer, så finner ni ofta att de inte är uppriktiga. De läser på de här anti-islam-hemsidorna massa saker, felaktiga saker, förvrängda saker, felöversatta saker, påhittade saker. Och så går de och sprider dessa tvivel bland muslimer. Okej? Okay? Och även om du skulle klargöra för honom att det här är fel, det här stämmer inte. Okej? Okay? Och du nämner bevisargument. Han kommer gå till nästa muslim och använda samma tvivel igen. Han bryr sig inte om sanning. Förstår ni? Vissa av de här människorna har samma sak med Ahlul Bida. Ibland de kommer med sina argument. Du klargör sanningen. Vad gör han istället för att säga att jag hade fel? Han hoppar till nästa punkt. Du klargör sanningen. Han hoppar till nästa punkt, till nästa punkt, till nästa punkt. Och går därifrån och ingen förändring. Han är som han var. Sådana här människor ska man inte tjafsa med. Och generellt det här med att debattera och argumentera och sånt är för de som har kunskap. Man ska inte ge sig in i debatter och argument utan kunskap. Och det är ett fel som många ungdomar gör. Och många vuxna också. Speciellt på internet. Forum. Vad heter det? Facebook och sånt. Mycket tjafs, eller hur, mellan folk. Grupper och sekter och sånt. Och ibland de börjar förbanna varandra och säga fula ord mot varandra och sånt. Då är det helt fel nivå. Eller hur? Utan det ska vara baserat på kunskap. Och det ska vara för Allahs skull. Det ska inte vara för att knäcka någon. Utan det ska vara för att kalla folk till sanningen. Det är da'wa. Förstår ni? Men generellt. Generellt då så har islam förbjudit el-jidal. Det här tjafsandet. Onödiga tjafsandet. Att man tjafsar om Koranen. Man tjafsar om aqida och sånt. Det här är någonting som har förbjudits. Det berättas i Ibn Majah, en autentisk hadith, att profeten alaihissalam en dag gick ut från sitt hus och vissa av sahaba tjafsade om ödet. De såg och tjafsade om ödet. Men de sa emot varandra. Och profeten alaihissalam, de sa, han fick en röd färg i ansiktet som granatäpplen. Ni vet granatäpplen. Han fick en röd färg i ansiktet som granatäpplen av ilska. Och han sa till sahaba, abihada och bihada umirtum. Är det med detta som ni har beordrats? Är det för detta ni har skapats? Att ni ska yani, tadribu el-Quran ba'duhu bi-ba'd. Att ni ska debattera och tjata, eller debattera med Koranen mot varandra. Och hadithen är sahih. Yani, det är inte med detta som ni har beordrats att komma och tjafsa om Koranen. Utan vi ska försöka komma fram till sanningen. Och inte debattera med varandra. Det här är någonting som är fel då. Och det nämns också i en autentisk hadith. Att profeten alaihissalam han sa. Ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Det som har fått ett folk som har varit vägledd att gå vilse. Är debatt eller argumentation. Tjafs. Dispyter. Det är det här som får folk att gå vilse. Det som tjafsar mycket. Och debatterar mycket. Kommer att bli förvirrad. Man kommer följa massa olika människor och åsikter och så vidare. Och det här har vi sett. Lär dig sanningen, håll dig till sanningen. Och tjafsa inte med folk. Den som en dag tjafsar med tabliv, nästa dag med ikhwan, nästa dag med sufi, nästa dag med takfiris. Han kommer bli helt förvirrad. Förstår ni? Och han kommer få dessa tvivel i sig. Och han är okunnig och kanske aldrig tar bort dessa tvivel från sitt hjärta. Förstår ni? Så bättre att vara på säkra sidan. Och Selef de sa, från sunnah är att inte argumentera med någon. Alltså från Ahlul Bida. För salama la ya'dilu hashay. Att man skyddar sig. Att skydda sig är bättre än att bota sig. Eller hur? Vad det vet alla. Så undvik, tjafsa inte med folk. Sen nästa punkt, sidan 14. Wal-Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq. Och Koranen är Allahs tal, den är inte skapad. Och man ska inte vara rädd för att säga den är inte skapad. För säkerligen så är Allahs tal separat från honom. Och ingen del av den är skapad. Och akta dig för att debattera med den som kommit med nya påhitt i denna fråga. Och sådana som talar om lafz och andra påhitt. Samt de som inte tar ställning. samt de som inte tar ställning i frågan och säger, jag vet inte om den är skapad eller inte skapad. För säkerligen så är den inget annat än Allahs tal. Den som säger detta är en innovatör, likt den som säger att den är skapad. För säkerligen så är den Allahs tal och inte skapad. Tayyib. På Imam Ahmeds tid, under styret av Al-Abbasiyin och makthavaren eller muslimernas khalifa på den tiden hette Al-Ma'mun. På den tiden så började vissa muslimer bli influerade av filosofi. Man översatte grekiska böcker om filosofi. Det är någonting väldigt farligt. De började filosofera om Allah subhanahu wa ta'ala, om aqida. Och de här sekterna kom, Al-Jahmiya och Al-Mu'tazila, som senare blev Al-Asha'ira och Al-Maturidiya, som finns kvar idag. Och en sak som de kom och sa var att Koranen är skapad. Och det här är en bid'ah, det är någonting fel. Koranen är inte skapad. Koranen är Allahs tal, eller hur? Koranen är Allahs tal. Och Allahs tal är en av hans egenskaper. Allahs tal är en av hans egenskaper. Och Allahs egenskaper är inte skapade. Komplicerat? Nej. Allahs tal, Allahs kalam, är en del av hans egenskaper, eller hur? Att Allah talar. En attribut. Inte skapad. Ingenting från Allah som han talar är skapad. Allt annat än Allah är skapat. Allah har skapat allt. Men ingenting från Allahs namn eller egenskaper eller attribut är skapad. Allah har inte skapat sig själv, utan Allah Ta'ala är skaparen till allting. Och Koranen är en del av Allahs tal. Allah Ta'ala talar oändligt. Hans tal är oändligt. Som Allah Ta'ala säger i surat Al-Kahf i Koranen, vers 109. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Säg, alltså säg Mohammed till folket, om havet skulle vara bläck, alltså världens hav, och ni vet världens hav täcker 2/3 av jordens yta, om världens hav skulle vara bläck för att skriva ner Allas ord, så skulle haven ta slut innan det att Allas ord tar slut, även om man skulle hämta lika mycket vatten, eller lika mycket hav, eller lika mycket bläck. Så Allas ord är oändliga. Allah Ta'ala talar när han vill, säger vad han vill. Och Koranen är en del av Allas tal. Så Allas tal är inte skapat. För Ahlul Bidda, de här, de vill förneka att Allah Ta'ala talar. De säger Allah pratar inte. Och de säger många, alltså de bekräftar bara typ 7 av Allas namn och egenskaper. Och det är helt fel. Allah Ta'ala talar. Allah Ta'ala ser, Allah Ta'ala hör. De förnekar de här egenskaperna. För de säger, om vi bekräftar dessa egenskaper, då liknar vi Allah vid skapelse. Människan pratar, så om vi säger att Allah pratar, då har vi liknat Allah vid skapelsen, och det här är förbjudet. Och det här är fel. Eller hur? Vi bekräftar alla Allahs namn och egenskaper, men vi säger samtidigt att de är inte som våra egenskaper, eller hur? De själva säger, vi bekräftar Allahs kunskap. Tayyib, har inte vi kunskap? Vi människor har en kunskap som är begränsad. Men den är inte som Allahs kunskap. Eller hur? Så samma sak säger vi om alla egenskaper. Att ingen av de här egenskaperna, det finns ingenting som liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har 2 händer, men de liknar inte någon av skapelsens händer. Så man bekräftar Allah ta'alas egenskap. Och man bekräftar Koranen att vara Allahs tal. Den är inte skapad. Den här mannen, Al-Ma'mun, och efter honom Al-Mu'tasim, och efter honom Al-Wathiq. De här 3 makthavarna tvingade folket att säga att Koranen är skapad. Och de dödade ulema som sa att Koranen inte är skapad. Fängslade, torterade. Och vissa som visste att det var fel, de sa att Koranen är skapad bara för att inte bli dödade. Och de visste att det var fel. Och det här får man göra i islam. Om man blir dödshotad så får man ljuga. Om någon säger till dig, bli kristen och ha en pistol mot huvudet, du får ljuga. Vad säger jag? Ja, visst. Och du får också välja att dödas. Vad säger ni? I alla fall Imam Ahmed var den mannen som stod emot. Han var den största lärdemannen på den tiden. Han stod emot. Han gav aldrig efter. Och de torterade och piskade honom. De sa att de piskade honom så att piskan kom in i benen, skelettet på ryggen. Han höll på att dö i fängelset. Och folk sa, säg bara, ge efter och så vidare. Men han sa nej. Så i alla fall, till slut, dessa tyranner dog. Och deras bid'a dog. Och Imam Ahmed och sanningen levde vidare. Fram tills idag. Och de lärde sig, om det inte vore för Imam Ahmed, och självklart Allah ta'alas hjälp, om det inte vore för honom, så skulle hela alla muslimerna vara vilse idag. Och tro på den här bid'an. Så Imam Ahmed har en väldigt stor dygd. Och därför han kallas för Imam Ahli Sunnati wal Jama'a. Ledaren av Ahli Sunna wal Jama'a. Imam Ahli Sunna wal Jama'a. Så i alla fall, Koranen är Allahs tal. Den är inte skapad. Och man ska inte heller börja, som han säger här, spekulera och säga till exempel att jag vet inte om den är skapad eller inte skapad. Jag vet inte. Det är också fel. Utan en muslim ska vara klar och tydlig på sin sak. Man säger den är inte skapad, punkt slut. Och Salaf, Imam Malik och Shafi och många andra. De sa den som säger att Koranen är skapad är kafir. Imam Ahmed också. Den som säger att Koranen är skapad är en kafir. För han ljuger och säger att Allah Ta'alas egenskaper är skapade. Och Allah Ta'ala har i Koranen kallat hans bok för sitt tal. Vers 6 i surat At-Tauba. وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَجَارَكْ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ. Allah Ta'ala säger att om någon av al-mushrikin, politisterna, ber dig om skydd, så ska du ge dem skydd tills det att de har hört Allahs tal. حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ. Tills det att de hör Allahs tal. Klart och tydligt, eller hur? Att Koranen är Allahs tal. Vi går vidare till nästa punkt, sidan 17. Wal imanu bi ru'ya yawm al-qiyam. Att tro på ru'ya, skådandet, att få se Allah på domedagen. Så som det har förekommit i de autentiska haditherna från profeten sallallahu alaihi wasallam. Samt att profeten alaihi wasallam har sett sin herre. För detta har även förekommit från profeten a.s. på autentisk väg. Och har berättats av Qatada från Ikrima från Ibn Abbas. Och har också berättats från Al-Hakam ibn Abban. Från Ikrima från Ibn Abbas. Från Ali ibn Zayd. Från Yusuf ibn Mahran. Från Ibn Abbas. Och vi tror på det som klart framgår från hadithen som uttalades av profeten a.s. Och att diskutera om denna fråga är en innovation. Men vi tror på det som klart framgår av hadithen. Och vi debatterar inte med någon om eller i denna sak. Muslimerna tror på Ahlus Sunnah wal Jamaa att de troende kommer att se Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen och i paradiset. Och här finns det tre inriktningar kan man säga. Det finns de som är extrema och säger att man kan se Allah i det här livet och i nästa liv. Med ögonen alltså. Det här visar sufistiskt sagt. De säger jag har sett Allah och sånt. Och det här är fel. Okej? Okay? En annan extrem är de som förnekar. Och säger man kan varken se Allah i detta liv eller nästa liv. Men Ahlus Sunnah wal Jamaa säger att man kan inte se Allah i det här livet. Med ögonen. Utan de troende kommer att se honom på domedagen och i paradiset. Och det här är den största belöningen i paradiset. Att få se Allah subhanahu wa ta'ala i Jannah. Och det finns många bevis på att muslimerna kommer att se Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Det finns flera koranverser. Ibn Qayyim nämner 7 stycken. Och det finns cirka 30 hadither. Berättar för cirka 30 sahaba att de troende kommer att se Allah ta'ala i nästa liv. Och vissa av haditherna finns i Bukhari och i Muslim. Men Ahlul Bidda, subhanallah, det är en sjukdom. Ändå så väljer de att förneka dessa hadither. Audubillah. Det är sjukdom, eller hur? Förneka koranverser, förneka hadither. Eller förvränga koranverser. Och förneka hadither och förvränga dess betydelse. Allah ta'ala säger i koranen: Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Att vissa ansikten kommer på den dagen att lysa upp. De kommer att skåda sin herre. Vissa ansikten kommer på den dagen att lysa upp. De kommer att skåda sin herre. De kommer att se sin herre. Är versen inte klar och tydlig? Eller hur? Klar och tydlig vers. På att de troende kommer att se Allah subhanahu wa ta'ala. Och nej, det här är surat al-Qiyamah, precis. 22-23. Allah ta'ala säger också i surat Yunus, och det är vers 26, om jag inte är fel. No. Allah ta'ala säger: Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. De som tror, eller de som gör det goda. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. De kommer att belönas med al-husna, det goda, och ziyada. Och det goda här har förklarats av profeten al-Islam och sahaba som paradiset. Och ziyada betyder någonting utöver. Och det är att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här berättas i hadith Suhaib radiyallahu anhu som finns i Sahih Muslim. Att profeten al-Islam han sa: när folket av paradiset trätt in i paradiset, så kommer Allah tabaraka wa ta'ala att säga till dem: vill ni ha någonting mer? Ska jag ge er någonting mer? Och då kommer folket i paradiset att säga: har du inte lyst upp våra ansikten? Har du inte tagit oss in i paradiset och räddat oss från elden? Och då tar Allah bort el-hijab, vilket höljet som är mellan oss och Allah, eller de troende och Allah subhanahu wa ta'ala. Och de får då se Allah subhanahu wa ta'ala. Och så sa profeten alayhi salam att de har inte fått någonting som är bättre hos dem än att se Allah ta'ala. Och så läste han den här versen: lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Så det här är den största belöningen i paradiset, att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och ett av de värsta straffen i helvetet är att inte få se Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah ta'ala säger i surat al-Mutaffifin: kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Nej, de kommer att nekas att se Allah subhanahu wa ta'ala på den dagen. Mahjubin betyder att det kommer finnas någon slags någonting mellan dem och Allah subhanahu wa ta'ala. De kommer inte att få se Allah subhanahu wa ta'ala i helvetet. Och Imam Shafi'i han sa att det här är ett bevis på att de troende kommer att se Allah. Då Allah ta'ala straffar al-kuffar med att de inte får se honom i helvetet, så förstår man att Allah ta'ala belönar de troende med att de får se honom i paradiset. Okej. Okay. Och det finns en fin hadith där profeten al-Islam gjorde en dua. Och han sa: "Wa as'aluka laddat an-nazar ila wajhika wa shawqu ila liqa'ik." Jag ber dig, ja Allah, om sötman, eller att få njuta av att se ditt ansikte. Och jag ber dig om längtan efter att få möta dig. Fi ghayri darra mudirra wa la fitnatin mudilla. Utan att ta skada på något sätt och utan att gå vilse på något sätt. Och Ibn Qayyim han säger här: jama'a fi hadha ad-du'a bayna atyab ma fi ad-dunya wa huwa shawq ila liqa'ihi wa atyab ma fi al-akhirah wa huwa nadhar ilayh. Att profeten al-Islam enade denna hadith mellan det bästa som finns i dunya och det bästa som finns i akhira. Och det bästa i dunya är då längtan efter att träffa Allah subhanahu wa ta'ala. Och det bästa i akhira är att se Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Mycket fin dua. Att man ber Allah ta'ala om sötman och fröjden av att få se hans ansikte. Och shauq, längtan efter att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är som en drivkraft i det här livet. Den här kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala. Att få möta honom. Det som driver människan framåt. Det har också nämnts, som vi sa i flertal hadither, att profeten al-Islam bekräftade att man kommer se Allah ta'ala på domedagen. Och det finns berättat från jättemånga av sahaba. den här hadithen att profeten Al-Islam frågade sahaba: har ni svårt att se solen mitt på dagen när det inte är några moln på himlen? Har ni svårt att se solen mitt på dagen när det inte finns några moln på himlen? Är det svårt? Nej. Han sa: ni kommer att se Allah lika tydligt. Och så sa han också i en annan hadith att, och i andra hadith, samma hadith: har ni svårt att se fullmånen på en klar och tydlig natt utan moln? Och då så sa sahaba: nej. Han sa: ni kommer att se Allah lika tydligt. Så de troende kommer att se Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Ja. Och i paradiset. Men nu kommer vi då till den här frågan. Och det är: vad menar författaren med att profeten Al-Islam såg Allah subhanahu wa ta'ala? Författaren sa i boken att profeten Al-Islam såg Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämnde två affär från Ibn Abbas och andra sahaba. De här två affär som nämndes i boken, alltså berättelserna från Ibn Abbas, att profeten Al-Islam såg Allah, det finns svagheter i dessa berättelser. Och det är också autentiskt berättat från Ibn Abbas radiyallahu anhu att profeten Al-Islam såg Allah med sitt hjärta. Han såg Allah med sitt hjärta. Okej? Okay? Och vissa berättelser också där profeten Al-Islam sa att jag såg min herre, refererar till drömmen. Att han såg honom i drömmen. För profeternas drömmar är ingenting annat än sanning. Okej? Okay? Men frågan är då: har profeten Muhammad s.a.w. sett Allah med sina ögon under himla färden? Aisha radiyallahu anha, hon sa att det finns tre saker som är en stor lögn. Och en av dem är den som påstår att Muhammed såg sin herre. Alltså det här är en stor lögn. Att påstå att Muhammed s.a.w. såg sin herre. Så hon negerade, förnekade att profeten al-Islam skulle ha sett Allah ta'ala. Ja. Och samma sak då man frågade profeten Muhammed s.a.w. efter himlafärden: såg du din herre? Vad sa han? Nurun enne arahu. Ljus. Hur kunde jag se honom? Det var bara ljus. Alltså hur kunde jag klara av att se honom? Och då har nämnts en liknande hadith. Att profeten al-Islam han sa att det finns en hijab mellan oss och Allah Ta'alas ansikte. Alltså ett skydd. Det här skyddet skulle tas bort. Då skulle ljuset från Allahs ansikte bränna upp allting som hans syn kan nå. Och Allah Ta'alas syn når allting. Så vi människor klarar inte av att se Allah subhanahu wa ta'ala i det här livet. Vi är för svaga för det. Och därför när Musa a.s. bad om att få se Allah subhanahu wa ta'ala, vad sa Allah subhanahu wa ta'ala? Han sa: lan tarani. Du kommer inte att se mig. Men kolla istället på berget. Kolla istället på berget. Om berget står kvar så kommer du att se mig. Och Allah Ta'ala uppenbarade sig för berget. Och i vissa hadithier Allah Ta'ala uppenbarade en liten bit av sitt finger för berget. Och hela berget blev till pulver. Till stoft. Och Musa svimmade. Så människan klarar inte av att se Allah subhanahu wa ta'ala i det här livet. Om ett berg som är så starkt blir till pulver, vad skulle då hända med oss? Vi som är svagare än ett berg. Men inshallah i nästa liv så skapas människan på ett sätt att han kan se Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Så de lärda säger här att man negerar, man säger profeten Muhammad s.a.w. såg inte Allah med sina ögon. Men han såg honom med sitt hjärta. Eller att han såg honom i drömmen. Men att se honom i ögonen, nej. طيب. Vi går vidare till nästa punkt. Och det är al-imanu bil mizan, att tro på vågen på domedagen. Sidan 20. Ja, och här så säger författaren: och att tro på al-mizan, vågen på domedagen, på det sätt som det har berättats Och att en tjänare vägs på domedagen och inte väger lika mycket som en flugas vinge. Och att tjänarens handlingar kommer att vägas så som det förekommit i texterna. Samt att man bekräftar och tror på den och vänder sig bort från de som förnekar den och låter bli att argumentera med honom. Ja. Här så talar författaren om vågen eller mizan på domedagen. Och det här har också bekräftats i Koranen på ett flertal verser. Och ni känner ju alla till versen i surat Al-Qariya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Vad gäller den vars vågskål är tung, så kommer han vara i ett lyckligt liv. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Men vad gäller den vars vågskål är lätt, så kommer الْهَاوِيَةً, alltså helvetet, att vara hans destination. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارُ الْحَامِيَةِ. Så vågen har nämnts i Koranen och i Sunna. Och vissa Ahlul Bidda har också förnekat vågen. De säger att det finns ingen våg på domedagen. De säger det är onödigt att väga saker och ting på domedagen. Det är deras argument. Men vi bekräftar vågen på domedagen som det har bekräftats i Koranen och i Sunna. Vad är det då som kommer att vägas på domedagen? Författaren nämner här att gärningarna kommer att vägas. En person kommer att vägas. Och det har också nämnts att böckerna kommer att vägas. Tre saker kommer att vägas på vågen på domedagen. Och den här vågen är otroligt stor. Som Salman al-Farisi sa, att himlarna och jorden, alltså hela universum och jordarna, skulle få plats i en av de här vågskålarna. Ja. Och då så sa änglarna, frågar Allah subhanahu wa ta'ala, vad är det du ska väga i dessa vågskålar? Alltså som är så här stora. Och Allah ta'ala sa, jag väger vem jag vill i dessa vågskålar. Och då så sa änglarna till Allah, subhanallah och subhanak, vi har inte dyrkat dig som vi borde. Yani, du är så otroligt mäktig. Vad bekräftar det här med att en människa kommer att vägas? Så har det berättats i en autentisk hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah ta'ala kommer att hämta en tjock man på domedagen och väga honom, och han kommer inte att väga en flugas vinge på vågen. Han kommer inte att väga en flugas vinge på vågen på domedagen. Och också hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, att Abdullah klättrade upp i ett träd och det blåste, och vissa av sahaba såg hans smal ben, och de var väldigt smala, så vissa skrattade, och då så sa profeten alaihissalam, vad skrattar ni åt? Och han sa, sannoliken så är dessa smalben tyngre i vågen på domedagen än berget av Uhud. Dessa smalben väger tyngre hos alla på vågen än berget av Uhud. Vad som bevisar att gärningar kommer att vägas på domedagen är hadithen som finns i Tirmidhi, där profeten alaihissalam, han sa att det tyngsta på vågen på domedagen är god karaktär. Det tyngsta i domedagens våg är god karaktär. En god gärning, eller hur? Och Sheikh Abdelmuhsin säger här att Allah Ta'ala kan ge form till vad han vill. Egentligen en god gärning har ingen form, eller hur? Hasanat kanske inte har någon form, men Allah Ta'ala kommer att ge någon form och tyngd på domedagen. På samma sätt som en mans gärningar förvandlas till en människa i graven. Goda gärningar förvandlas till en god människa. Och en onda gärningar förvandlas till en ond människa. Eller skepnad. Så Allah Ta'ala kan göra exakt vad han vill. Ett annat bevis på att gärningar kommer att väga tungt på vågen är hadithen där profeten alaihissalam, han sa At-tuhur shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Renlighet är hälften av iman och alhamdulillah fyller vågen. Och alhamdulillah fyller vågen. Och hadithen finns i Muslim. Vad är beviset på att böckerna kommer att vägas på domedagen? Är det någon som vet? Mose? Ja, någon annan? Vad är det, Mose? Hadithen om mannen med de 99 rullarna.
Ja,
hadith al-Bitaqa. Profeten alaihissalam berättade att Allah Ta'ala kommer att ta fram en människa framför folk på domedagen. Och man kommer att rulla ut 99 rullar så långt ögat kan nå, som är fyllda med synder som mannen har gjort, som änglarna har skrivit ner. Och Allah Ta'ala kommer att säga: förnekar du något av det här? Har mina skrivare gjort dig orätt? Och mannen säger: nej, min herre. Och Allah Ta'ala frågar honom: har du någon ursäkt? Och mannen svarar: nej, min herre. Och då så säger Allah: jo, du har en hasana, du har en god gärning, och idag kommer inget orätt att göras. Och då kommer man att ta fram ett papper där det står: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Och då så säger Allah Ta'ala: hämta fram din vikt, alltså det som du har att komma med, det här lilla pappret. Och då så säger mannen: min herre, vad skulle det här lilla pappret vara jämfört med dessa 99 rullar? Och då så säger Allah: idag kommer du inte att göras orätt. Och då lägger man de här 99 rullarna på en sida av vågen och det här kortet på andra sidan av vågen, och det lilla kortet eller pappret väger tyngre. Och då så sa profeten al-Islam att ingenting väger tyngre än Allahs namn. Och hadithen är sahih, det finns i Tirmidhi. Så hadithen bevisar också att böckerna kan vägas på domedagen. Böckerna, personen och gärningarna kan vägas på domedagen. Och de lärda säger att Allah Ta'ala kommer att väga våra gärningar på domedagen för att visa rättvisa. För att liksom uppenbara och visa folket sin rättvisa. Att folk ska få se vad de har gjort för någonting. Allah Ta'ala vet vad alla har gjort. Allah Ta'ala kan belöna folk utan en våg. Men han vill visa folk vad de har gjort. Därför skrivs gärningarna ner i en bok. Och därför kommer de att vägas på vågen på domedagen. Så det här var dagens punkter. Och vi ber Allah Azza wa Jal att göra våran våg tung med hasanat på domedagen. Och att låta oss njuta av att se hans ansikte i nästa liv. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.